Han säger själv i Markusevangeliet 10:45, människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och Paulus, han omtalar honom på detta sättet, 1 Timoteus 1:15. Det här är min life verse. Detta är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot. Att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare, och bland dem är jag den största. Att vi skulle kunna hålla på, men det framgår med all önskvärd tydlighet att Jesus presenteras, förkunnas och framställs som den stora syndaförlåtaren. Och detta är kyrkans uppdrag. Detta är centrum för kyrkan. Att förkunna att syndernas förlåtelse en gång för alla är förvärvade av Kristus Jesus. Och förmedla detta. Att räcka syndare förlåtelse i Jesu Kristi namn. Och tala om att hans rättfärdighet har blivit deras, medan deras synder har blivit hans. Men om detta är det alltid strid, och det är därför vi behöver reformation. Det är därför vi hela tiden behöver jobba med den här tanken, för att frågorna kommer: är detta relevant? Tänker den moderna, den postmoderna svensken av idag att man är en syndare? Talar man om skuldbegreppet? Är det inte lite gammaldags? Kanske vi ska börja tala om skam? Och det är liksom en lek med ord. För varifrån kommer skam om inte ytterst sett från skuld? Och var kommer skulden ifrån? Och sen så är det väldigt intressant det här att vi talar om att hur ska vi kunna göra Gud relevant för människor? Det är att vända på det. Gud, han sitter fortfarande och väntar på att vi ska bli relevanta för honom. Det är det omvändelse handlar om. Alltså, vi kan inte låta Gud stå till rätta inför oss, utan det är vi som står till rätta inför Gud. Och att något inte blir relevant längre, det är ju faktiskt för att avkristningen börjar i kyrkan. Det är ingen som talar om rättfärdighet längre. Nej, det är väl självklart. Kyrkan har ju slutat tala om rättfärdighet. Ja, men det är svårt med nya ord. Det är det inte alls. Hela Sverige har lärt sig 300 nya italienska ord sedan kaféväckelsen började. Min mamma kan liksom, jag blir helt så här, jag ska ha en macchiato. Och jag tänker liksom, talar hon i tunga, den här gamla pingstgumman? Hon har liksom lärt sig en helt ny begreppsvärld med cappuccino, kaffe latte och macchiato. Det är ingen svensk som visste vad det var för 30-40 år sedan. Men det är för att någon talar om det. Eller hur? Kyrkan måste först börja tro på evangelium innan Sverige kan börja göra det. När kommer Sverige börja tro på evangelium? När vi gör det. Inte bara i teorin, utan funktionellt. Lyssna människor på detta. Ger det resultat? Ett annat populärt mätsticka. Att när någonting bara är sant, om det ger resultat. Alltså mätbara sådana. Är vi verkligen syndare? Och om vi är det, vad är då synden och hur kan den åtgärdas och borttagas? Vem och vad kan skänka syndernas förlåtelse? Vad gör oss egentligen rättfärdiga inför Gud? För att här kan ju samvetet ta över, så helt plötsligt så accepterar vi inte det Fredrik säger, för att det känns inte så, det verkar inte så, det ser inte ut så. När man tittar i Guds församling så ser den allt annat än helig ut. Och så börjar man lägga till saker, och så har man, som galaterna, fallit bort ifrån det enda evangelium som finns. Kyrkan står hela tiden inför två val. Alltid. Deformation eller reformation. Det är inte så här att vi står i någon sorts status quo. Ett passivt läge där vi kan liksom stå någonstans mitt emellan. Utan antingen deformeras vi, eller jag skulle vilja säga så att vi deformeras hela tiden. Och därför måste vi reformeras. Bara att leva i denna världen är att utsätta sig för deformation. Och därför är jag så förundrad över människor som kan gå på gudstjänst en gång i månaden. Jag själv jobbar ju med detta dagligen. Har fått den förmånen att sitta med Guds ord flera timmar om dagen. Och jag känner, vad skulle jag vara om jag inte flera gånger i veckan fick komma och bli reformerad? För att bara det att finnas till innebär en deformering. Anpassa er inte efter denna tidsålders väsende, utan låt er reformeras förvandlas genom sinnets förnyelse. Jag behöver höra evangeliet varje dag, säger Luther, annars glömmer jag bort det. Vi har någon sorts spiritual amnesia. Vi är andligt dementa. Och det är så att demensen sprider sig när den liturgiska och teologiska dekadensen slår till. När det blir allt annat än att evangelium sjungs, beds, bekänns och proklameras och delas ut i ord, bröd, vin och vatten, så slår demensen till. Vi behöver reformera kyrkan att syssla med det som är Kristi ärende till oss, syndernas förlåtelse. Man vill alltså förvirra och förvränga, det är där det börjar. Man börjar aldrig med att ta bort, utan man börjar förvirra. Båda de här två orden finns med i vår text. Vem är det som har förvirrat det? Jo, det är någon som försöker förvränga. Men när det har förvirrats och när det har förvrängts, så börjar det förnekas. Och när det förnekas och förstår oemotsagt, så försvinner det. Istället behöver vi förvalta, vi behöver fördjupa, vi behöver förnya. Vi behöver inte förändra. Detta är kyrkans absoluta centrum. Evangeliet om Jesus Kristus och honom som korsfäst för våra synders skull och vår rättfärdiggörelses skull. Detta är ett omissligt kännetecken. Om du inte hör detta, så kan du inte säga att du är i Kristi kyrka. Då är du kanske i en folksamling. Du kanske är i en religiös skön gemenskap som är både trevlig och fin och kanske mycket frummare på många olika sätt än andra samma. Men om du inte hör dessa synders förlåtelse förkunnas och förmedlas till dig, då är du inte i Kristi kyrka. Då är du någon annanstans. Vi har inte speciella möten där vi en gång i månaden talar om detta, utan detta är centrum från början och till slut i gudstjänsten. Därför tror jag på den allmänkyrkliga liturgin, som inte gör att det tar många minuter innan det första tillsägandet möter mig i gudstjänsten. Dina synder är dig förlåtna i Guds faderns, sonens och den helige andes namn. Detta är inte till tröst för någon som tycker att man inte behöver det. Men om man är som jag och som Paulus, störst av alla syndare, så är detta befriande ord. Därför säger Rosenius, Guds första uppdrag genom lagen, det är att framställa dig som syndare, ja, som genomrutten, värdelös, hemsk. Vi måste möta denna förkunnelse ständigt och jämt. För annars har vi inget behov av denna nåd som flyter från Golgata. På denna huvudartikel, säger Concordia, hänger alla andra läror i den kristna tron. Och vi behöver bestämma oss om det är så. Eller om vi håller på att fixa med massan. Att det är klart att det finns massa olika doktriner, men de hålls samman med ett nav. Och detta nav, det är trons rättfärdighet. För utan den kan inte ängslade samveten finna varaktig tröst eller rätt lära känna Kristi nåds rika gåva. Om denna artikel förblir oförvanskad, säger Concordia-formulen vidare, så förblir också Kristi kyrka ren och härligt endräktig och utan allt sektväsen. Men där den inte förblir oförvanskad, där är det inte möjligt att avvärja villfarelse eller sektanda. Alltså, det är inte möjligt att avvärja. Det kommer bli snett. Så vad är det som kommer hålla oss på spåret? Det är att vi hela tiden hamrar på denna spik. Och vi gör det i tro på att Gud faktiskt verkar så. Det är det han har bestämt. Så säger jag, men det syns inte, det märks inte. Jag förstår, tror du inte på sanningen, utan då är din tro byggd på resultaten. Tänk om Gud prövar oss. Tänk om det som på Elias tid, när han säger alla har vikit av och böjt sig för Baal. Nej, säger Gud, jag har gömt några tusen som du inte har sett. Och nu är det showtime, säger han. Tänk om det är så, kära vänner. Att ni har stått i vått och torrt och hållit fast vid detta men inte sett Kanske så mycket som ni hade önskat. Tänk om det är ni som är den stora överraskningen. Och inte bara ni nu unikt ELM. Men tänk om att Gud har ett folk. Som han säger till profeterna som klagar. Och sådana frustrerade människor som jag som säger: Gud, det går åt helvete det här. Vad händer? Så säger Gud: ha tröst. Var inte frustrerad. Jag har några tusen som jag har gömt. Som inte har böjt knäna. Som inte har kompromissat. Som har hållit ut evangeliet. Och evangeliet är Guds kraft till frälsning. Låt oss fortsätta att göra gott och hålla ut. För att om vi fortsätter ska vi till slut få skörda. Amen. Om ni ger upp, ja, då är det ju fara värt att alla andra också gör det, eller hur? Den augsburgska bekännelsen. Ska vi titta lite grann när vi talar om rötter, och nu blir jag orolig. Nu har jag bara 15 minuter kvar, men jag ska tala snabbt. Augustana är en formidabel och framkomlig och dessutom ekumenisk väg för alla kyrkor och samfund att finna sina rötter och orientera sig mot detta evangeliets centrum. Men det är någonting som är genomgående i varenda artikel och inte minst apologin, så är det detta evangeliets ljuvliga centrum som ljuder i varje tes eller artikel. Det är också klart, och det är viktigt, att den inte avviker från det allmänkyrkliga. Att den inte gör upp med det som man kan kalla för tradition i ordets bästa bemärkelse. Låt oss läsa. Och det här tror jag är viktigt för oss idag när vi har en massvandring. När man tänker att nej, men vi ger upp, ska vi ha tagit den riktiga kyrkan, då får vi gå till Rum. Och att då visa att vi är så hemskt unikt olika Rum, det är ingen framkomlig väg, utan tvärtom säga att det är vi som är den katolska kyrkan. Amen. För så talar en lutheran. Vi är den katolska eller allmänliga apostoliska kyrkan. Vi är reformkatoliker. Detta är i huvudsak. Sammanfattningar i Augustana. Detta är i huvudsak sammanfattningen av vår lära, varav framgår att den icke innehåller något som står i strid med den heliga skrift eller den allmänkyrkliga kyrkan eller den romerska kyrkan. Och hos oss bibehålls i stor utsträckning noggrant de gamla bruken. Alltså det framgår med all önskvärd tydlighet att det här inte är en revolution, utan det här är en reformation. Det här är ett återställande, inte ett nybygge. Det är en falsk beskyllning, säger vidare Augustana, att alla yttre former för gudsdyrkan och alla kyrkans gamla ordningar hos oss skulle utrotas. Då våra kyrkor inte avvika från den allmänliga kyrkan i fråga om någon trosartikel, utan blott har avlägsnat några få missbruk som uppkommit senare och insmugit sig på grund av olika tiders missgrepp. Blott detta har omnämnts som en nödvändighet måste framhävas för att det ska bli klart att hos oss ingen lära och inga former för gudsdyrkan har införts som skulle strida mot skriften eller den allmänliga kyrkan. Vi måste ta med oss de bitarna också från Augustana och stolt resa baneret och säga: detta är Jesu Kristi kyrka. Augustana är sen väldigt specifikt vad Kristi kyrkas centrum är. Om vi ska tala om att finna centrum, vad är det Kristi kyrka ska göra? Så börjar den från fjärde artikeln och framåt specificera detta centrum och vad som är omistligt och hur Gud verkar och handlar i och genom sin kropp, sin brud. Människan kan inte rättfärdiggöras inför Gud genom egna krafter, egen förtjänst eller egna gärningar. Utan hon rättfärdiggörs utan förskylan för Kristi skull genom tron, när hon tror att hon upptas i nåden och att hennes synder förlåtas för Kristi skull, vilken genom sin död har åstadkommit gottgörelse för våra synder. Denna tro tillräknar Gud som rättfärdighet inför honom. Det är underbart när man kan säga halleluja när man läser torra bekännelsedokument. Det är bra, eller hur? Men nu är det som så här. Du kommer aldrig till att veta vad en kyrka tror på bara för att du läser deras bekännelsedokument. Utan du kommer till att veta vad en kyrka tror på när du firar gudstjänst med dem. För du kan ha en gammal dammig bekännelsedokument i någon skrivbordslåda som du då och då vid högtidliga tillfällen citerar eller läser, eller när du behöver stöd för någonting du själv vill säga. Men det är hur vi firar gudstjänst som visar vad vi tror. Liturgi är teologi in action. Så gå inte till bekännelsedokumenten, det är klart du kan göra det. Men vad du behöver göra är att ordet behöver bli kött. Vad är det man sa? Jo, reformationen tar rörelse, det är när ordet är i svang. Alltså när ordet sätts igång. Och vad är det för ett ord som går ut i Kristi kyrka idag? Det är många som kallar sig evangeliska. Men när jag går ut så är jag bara tyngd av lagen. När jag går ut ifrån gudstjänsten så tänker jag inte på allt vad Gud har gjort för mig. Utan jag tänker på allt jag nu måste göra för Gud. Det är ju inte så att inte han har kallat oss till någonting. Men vad är det som är centrum? Är det evangeliets tilltal? Jag vill hävda med emfas att evangelium fortfarande är kyrkans bäst bevarade hemlighet i Sverige. Det finns många som säger ordet evangelium, men bli inte lurad. Bara för att man säger ordet evangelium 17 gånger under förkunnelsen så betyder det inte att evangeliets ord har förkunnats. Bara för att man talar om goda nyheter så är det inte goda nyheter i allmänhet, utan det som är Bibelns goda nyheter är bara de goda nyheterna som är kopplade till Kristus och att han är korsfäst för oss. För våra synders förlåtelse. Han som inte visste av synd blev gjord till synd. Så att vi skulle kunna bli gjorda till rättfärdighet. Amen. För att vi ska kunna få denna tro. Så har evangelieförkunnelsens och sakramentsförvaltningens ämbete inrättats. Ty genom ordet och sakramenten så som genom medel skänks den heliga ande, vilken hos dem som hör evangelium frambringar tron var och när det behagar Gud. Så vad är då kyrkan? Jo, då sammanfattar han, kyrkan är de heligas gemenskap i vilket evangelium rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas. Det är en ganska schysst och ekumenisk syn, eller hur? De som inte kan ställa upp på det, de behöver inte vara med. Säg inte det till någon, men så tänker jag.